Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Då hälsar vi välkomna till 2023s år, första avsnitt av Big Six. Och ja, ingen ledighet här, och det har ju med att göra med att England har ett väldigt, väldigt, väldigt tajt schema så här i juletiden, något som vi alla älskar. Min kära kollega Jesper Hoffman har tyvärr inte fått ihop logistiken idag, så jag fick helt enkelt helt fria tyglar att bjuda in vem jag vill, och vem passar då bättre att bjuda in än min kära vän Robin Bylund. Hur är läget nere i Skåne?
Men stort tack för det första. Det känns ju ärofyllt att få sparka igång året tillsammans med dig och i detta sammanhang. Och så skönt att Jesper får vila ut sig ordentligt så han kan komma riktigt stark in sen. Men det är jävligt bra med mig. Som du sa i introt, det är ju bråda dagar för oss. Både Liverpool-supportrar, men Premier League-fantaster och supportrar generellt. Man ska försöka kombinera liksom julfiranden och nyårsfiranden med att konsumera massvis med fotboll och om vartannat. Och man hänger knappt med på vilka dagar det är längre. Men vi har ju några dagar till med riktigt jävla intensivt schema här. Så det är bara att bita i och hålla i och hålla ut, som Stefan Löfven sa en gång i tiden.
Otroliga Löfven, man saknar honom nästan. Måste man ändå säga. Måste bara fråga innan vi varit mycket, väldigt mycket fotboll. Hade ett boxningavsnitt som snuddade 90 minuter i tid. Något som uppskattades ska dock sägas. Men hur har nyårsfirandet varit?
Nej, men det har varit väldigt bra dagar och veckor här med jul och nyår. Och förutom då, dessutom kombinerat det med väldigt mycket konsumtion av Premier League-fotboll, så har det varit en hel del egen fotboll. Man ska ju försöka ta över efter Jürgen Klopp i framtiden, så man har ju ett pojkar 8-lag här, vet du. Det är tuffa tider med inomhusturneringar, Skånekuppen, det känner i alla fall Skånefolk och Malmöfolk till, så den spelas här i mellandagarna, så den har stulit lite av min uppmärksamhet också. Men det har varit fotbollsfyllt på alla sätt och vis här över jul och nyår, men hunnit med en del firanden också, så det har varit en bra start, bra avslut först och bra start på nyåret.
Ja, det är bra. Vi pratade om det förra avsnittet, att det är väldigt mycket lediga vardagar, men jag är ju den förmånen att vara ledig ända till nionde, så det har blivit väldigt, väldigt mycket fotboll, och ikväll drar igång igen 18:30 Brentford-Liverpool och sen full omgång imorgon, så det är fan helt fantastiskt att de lyckas tajma in det här. Vad vi tänkt med avsnittet då? Vi har väl tänkt att likt vanligt egentligen köra lite halvkronologisk ordning, ta lite större grepp på de saker vi tycker är mer intressanta. Det måste ju ändå säga, när det spelas match varannan dag, det blir lite upprepning när man ska gå igenom saker. Det är inte jättekul att prata om exempelvis. Vi hade ett lite större grepp på Newcastle senast, 0-0 mot Leeds. Det har inte hänt jättemycket, det blir inte jätteroligt. Men om man börjar, matchen spelades ju samtidigt som ditt kära Liverpool spelade. Att jag och Jesper, vi hintade ju senast att vi kommer bjuda in en West Ham-supporter framöver. Så vi ska väl skjuta upp det här större greppet ännu en vecka. Men vi måste prata om David Moyes. Visst måste han ändå få sparken snart. För den truppen, jag säger på pappret, den är inte sämre än vad Newcastle är.
Nej, absolut inte. Och det Och det visar väl, alltså nu får vi verkligen se, man ska väl absolut inte göra något bokslut på Newcastle redan här efter 17 omgångar, för då kan ju, jag tror också att deras säsong fortfarande kan ta olika riktningar, men det visar ju egentligen med Premier League att du har ju de finansiella musklerna att samla ihop väldigt bra trupper, och det är ju väldigt många lag som har det, och vi kommer väl komma till ett Aston Villa lite längre fram, och sen när du sitter och tittar på det, att när de här trupperna som ändå är ihopsamlade av, alltså det är ju riktigt högkvalitativa spelare, och tittar du West Ham så har du en Paquetá som är ordinarie i ett brasilianskt landslag och skulle mycket väl ha kunnat vara en del i ett lag som går och vinner en VM-titel liksom, och sen så kommer han tillbaka och ska harva i detta David Moyes-lag sen, och vi såg ju också i ett West Ham när det klickade för, vad är det nu, 1,5 år sedan, 2 år sedan, då var det ju ett högflygande West Ham, för du har den kvaliteten, men det handlar, alltså konkurrensen i Premier League är också, alltså direkt saker och ting börjar gnissla lite direkt, inte alla bitar faller på plats, ja då plötsligt blir det väldigt tufft, men som du säger, alltså med Moyes, det är väl den som är det efter Klopp, kanske han som har varit där längst på eller Guardiola, det är väl de tre typ som har varit längst på sina poster i de här lagen, i alla fall av de som har varit Premier League-konstanter under de senaste åren. Och han är väl dessutom den äldsta tränaren faktiskt också. Så att de fnular på ett byte borta i östra London, det är nog inte, ja, det är nog inga jättehöga odds på det.
Men det är så, det känns som så surrealistiskt det där. Jag lyssnade på Tutu Balutu igår, och när de pratade om att det känns att man har blivit gammal när David Moyes är den äldsta tränaren, med tanke på när man kommer ihåg när han hade Everton. Men jag blir lika chockad över när man säger att Klopp är den tränare som har suttit längst. Det känns inte jättelänge sedan som den där hösten när Brendan Rodgers fick sparken, och man är ju van att växa upp i ett Premier League där Arsene Wenger satt i 20 år, när Sir Alex satt i 25 år eller vad det var, och nu helt plötsligt Jürgen Klopp, som hur länge har suttit, 8 år eller vad är det?
7 år var det i höstas. Ja, precis.
Ja, nej men att det är längst, det känns också som, det tyder väl också på att det är en ny tid, att tränare rör sig mer på sig, det ställs högre krav, man har inte lika stort tålamod, så det är också något som verkligen gör något med när man är uppvuxen med folk som kan sitta i 15-20 år.
Ja, absolut. Jag såg på tal om det, jag tror, nu får väl någon som är än mer insatt i Championship rätta mig om jag har får något fel, men jag tror att det var så att Jon Dahl Tomasson, som då var en sväng i MFF och som sen tog över Blackburn nu i somras, jag tror det var typ att han tog över Blackburn i juni, han är den som har suttit 8:e längst av alla Championship-tränare. Alltså det är alltså 16 tränare som har skiftat på ett halvår där borta, så det är hårda bud i England just nu på tränarjobb. Och som du säger, det är, man känner sig lite gammal när David Moyes är äldst. Han skulle ju vara den unga, friska fläkten. Man har ju bilden av att han typ är Eddie Howe, liksom, för oss som växte upp för, ja, med fotboll för 15-20 år sedan. Men tiden har kommit ikapp oss alla, och den kommer inte vara nådig mot varken oss eller David Moyes kommande år.
Nej, det kan man verkligen säga. Om vi bara ska nämna, vi måste ändå ge beröm till Brighton och Thomas Frank som fortsätter att imponera. 1+1 på Ivan Toney, som lite halvskadad efter matchen sägs vara redo ikväll mot Liverpool, något som är väldigt viktigt för Brentford. Men att man fortsätter leverera på det här sättet med de små medlen, parkerar nu på en 10:e plats efter en liten formsvacka mitt i, det är inget annat än fenomenalt av Brentford. Och det är väl bara några veckor sedan som Thomas Frank, kanske det är väl typ ett 6-årskontrakt om det, eller var det?
Något sånt. Ja, det var långt jävla kontrakt. Ja, men de visar ju, om vi pratar facket eller kategorin med typ West Ham, Aston Villa, delvis Newcastle, så där finns ju fortfarande en saga om att de kanske inte har gjort så mycket värvningar, och det kommer kanske mer framöver, men Brentford har ju snarare byggt det här laget väldigt genuint och behållit samma röda linje som man har först etablerat sig genom Championship på och sen nu i Premier League, och man har ju egentligen inte, alltså, gått från varken modell eller kalkyl någon gång riktigt. Det var väl Christian Eriksen, men samtidigt det var ju liksom en gratis chansning man kunde unna sig under våren, men annars är det ju ett lag, ja, men byggt utifrån väldigt fasta och tydliga principer. Man fortsätter ge Thomas Frank förtroendet, och Nu, Ivan Toney, det har ju varit mentalt starkt av honom i alla fall att fortsätta leverera med tanke på den turbulens som var precis innan VM-uppehållet och med tanke på den situation som finns vid sidan av planen med diverse då, anklagelser om lite spelfuffens och annat som har kantat det och som Liverpool-supporter så hoppas man väl att han inte är helt fit for fight ikväll, för han är ju såklart det stora hotet och alltså centralpunkten i det här laget ändå. Alltså det omgärdas av grundkvalitet och stabilitet, men han är ju ändå spetsen som gör att alltså, en poängare kan bli tre poängare och som verkligen kan göra att Brentford etablerar sig på någon form av övre halva i Premier League.
Ja, alltså jag pratade faktiskt om kvällens match med en kompis igår, och känslan är ju verkligen att Brentford, Thomas Frank, kan på något sätt straffa Liverpool väldigt hårt. Jag tror att man kommer söka ganska likt man gjorde mot Spurs egentligen, som när man skickade ut Tony mot Tanganga då, och Mbeumo gick i djupet bakom. Jag tror att man kommer ha en ganska snarlik taktik ikväll, att man kommer skicka ut Tony mot Trent i första nickduellen, och Mbeumo kommer söka ytan bakom i djupet. Och har inte Liverpool, det var ju väldigt håligt senast, alltså vi har kritiserat Fabinho, men man ser en tydlig skillnad när den där skölden saknas på mittfältet senast för Henderson och Thiago ska turas om och ha den. Så det där blir väldigt viktigt för Liverpool, hur man kan hantera det om man fortfarande ska spela med den där höga backlinjen, vilket man såklart kommer göra.
Ja, och det är väl ingen högård så att han eventuellt faller ut, om han spelar, att han faller ut lite till höger och utmanar Trent eller någon istället också. Så det är ju absolut ett superjobb. Vad fan, alltså, visst, nu tappar de 2-0-ledningen till 2-2 mot Spurs, men innan VM hade de ju slagit City precis, och de har väl i alla fall en 5-6 matcher obesegrade, så det kommer ju vara...
Krossar ju oss också i början.
Ja, precis, det var väl visserligen precis när säsongen hade gått igång, men nej, de har ju en lång och fin resultatrad, så det kommer krävas en prestation av Liverpool, och det är väl inte helt bara på egna meriter Liverpool har tagit sina senaste segrar heller som vi lär återkomma till.
Det var en snygg övergång, för jag tänkte faktiskt, men jag tänkte innan vi går in på match mot Leicester, så tänkte jag, det är ändå den 2 januari när vi spelar in det här, så jag tänker att vi bara tar ett lite större grepp på Liverpool. Om vi pratar det här året, det måste varit ett väldigt speciellt år för Liverpool i våras var ju verkligen tillbaka. Det känns knappt som att Liverpool torskar en match, och man är egentligen två halvlekar ifrån en historisk kvadruppel. Tills att man har den här hösten när man egentligen trodde man får in Darwin, man säljer, man är ersatt med Luis Diaz på ett snyggt sätt. Det kändes som att man skulle ta upp kampen med City på riktigt igen, men riktigt så har det inte gått. Hur summerar man egentligen 2022 som Liverpool-supporter?
Ja, men framförallt så behöver man väl, om man vill göra det rättvisa att summera 2022, så måste man väl sitta i ordentlig lugn och ro och verkligen använda det utzoom.
Det ska vi inte göra.
Man måste använda det utzoomade perspektivet, och man måste se som så här på helåret som gav under våren. Alltså, går jag till mig personligen, några av de häftigaste supporterupplevelserna man har varit med om, med minutdrama från Anfield, där en Premier League-titel vissa minuter såg ut att vara i ens egna händer innan Robin Olsen lät den glida ur alla svåra händer och rakt tillbaka till City, och man hade sen, jag hade ett par Champions League-kvällar i Spanien, Villarreal, när vi blev klara för finalen och så vidare. Så det var ju höga highs verkligen, och Klopp hade ju ett jultal här för en vecka sedan lite drygt, där han pratade om att alltså, vi måste nog ändå komma ihåg när vi stänger året vilka upplevelser vi har fått vara med om. Och nu är vi ju trots allt ändå i någon form av, som Klopp då kallade, punching distance mot toppen. Jag tror att, och det sa vi nog i både den här podden och många andra ställen för flera månader sedan redan, att City och Arsenal har stuckit iväg, men att Liverpool kan slåss om både tredje och fjärde platsen, det ser jag ju inte som något konstigt. Och där kommer ett Champions League-slutspel, Real Madrid, det blir kniv mot strupe direkt, och stormatch redan i februari-mars när vi är tillbaka. Men alltså, det finns ändå en, alltså, vi har lyckats tillräckligt bra för att ge oss själva chansen på att använda den här ganska då miserabla hösten till att ändå göra något bättre av den i vår. Sen är det klart att det är en missräkning, och det är klart att många matcher borde ha vunnits. Det är klart att man hade hoppats på väldigt mycket mer, och det är en, om man kallar det centrallinje med kanske Van Dijk, Fabinho, Darwin och Salah, framförallt Salah kanske, där man hade velat få ut ännu mer. Darwin är ju lite av ett kapitel för sig, där jag står i ringhörnan att, alltså, jag är ju väldigt nöjd med hur han spelar sin fotboll. Sen har han kommit in i ett ganska dysfunktionellt Liverpool, kantat av skador, och fått ha nya lekkamrater runt sig. Och i den miljön så har han ändå hela tiden varit ett ständigt hot. Han skapar hela tiden chanser, han bidrar hela tiden till någonting som väldigt ofta, om vi tittar tillbaka här, så är det kanske aktion ett eller två precis innan det sen blir ett mål, om det så är att han ändå jobbar fram en boll eller vinner en hörna, eller som senast faktiskt drar avslutet som till slut studsar in i mål. Alltså, så det, han är ju extremt delaktig. Så det, jag är kanske inte så, alltså det är klart man hade hoppats på att vi skulle vara i en bättre ligaposition, men jag är nog inte så frustrerad eller konfunderad kring jättemycket av det vi har gjort som vissa andra.
Nej, alltså kollar man inte på tabellen så det känns som att folk har målat upp. Sen har ju Liverpools form poängmässigt blivit bättre. Folk pratar om Newcastle som en supersuccé. Ni vinner i hängmatchen så ni är precis hack i häl. Sen har man såklart olika förhoppningar och vad man tror på innan säsongen på Liverpool och Newcastle. Så det är väl en haltande jämförelse på ett sätt. Men om vi bara måste snudda lite mer vid Darwin. Både jag och Jesper står väl i någonstans i samma ringhörna som det, att vi tycker att det ser bra ut och det är svårt att se att det inte kommer lossa. Men hur långt, om man drar parallellen till Timo Werner, där i stort sett ända tills han såldes fanns folk som hävdade att han gör Chelsea bättre när han spelar. Hur långt kommer vi till att Darwin Nunez blir en Timo Werner som gör spelarna bättre? Fast det är inte det han, alltså rent krasst, han värvas för en miljard, han gör över 20 mål i portugisiska ligan, han värvas ju för att bli liksom Liverpools målskytt. Sen om Salah gör 30 mål per säsong och täcker över och han gör Salah bättre, absolut, då är det helt okej om han blir en ny Bobby Firmino långsiktigt, men han på något sätt värvas ju för att bli anfallsstjärnan i Liverpool. Hur långt innan han är en Timo Werner, eller att man måste kunna börja ha den diskussionen i alla fall och ifrågasätta det på riktigt om det här fortsätter.
Jag vet inte, Chelsea vann Champions League med Timo Werner, va? Den våren.
Ja, det gjorde de.
Så om Darwin Nunez inte gör ett enda mål till och vi vinner Champions League så är han förlåten för allt. Men, men jag vet, sen tittar man på det också, vad gör Timo Werner? Gör han typ 5 mål hela sin första Premier League-säsong? Jag tror Darwin Nunez har väl 5 mål på 9 starter och 3 inhopp. Eller något sånt ungefär, och sen något mål till i cupspel och sådär. Så det, alltså, jag tycker man ska vara ganska, och det, alltså, ja, Werner och jämförelse, jag tycker kanske den haltar lite. Alltså, där var det ju mer att han brände att sätta dit bollen från en meter. Vi är kanske inte riktigt där än, alltså på den här hånfulla nivån. Det är ju snarare att Darwin Nunez skapar chanser som annars inte hade skapats. Det man kände med Timo Werner var ju typ, jag tror i alla fall om man går till Chelsea-supportarna, var ju typ, hade det varit Lukaku nu efter VM så är det ju svårt att ta, kanske se det på det sättet, men då kände de ju nog, hade det varit bara en riktig forward typ, då hade man ju satt dit den, för det var ju öppet mål från en meter som missades hela tiden. I Darwins fall så är det ju många gånger att han kanske bryter sig loss liksom och gör sig fri själv från halva plan. Och sen bränner. Alltså det är ju en egenskap som många andra spelare inte ens har. Och i ett lag där vi annars hade fått se en Firmino som spelar felvänd, och nu med skador så hade du fått ha en Oxlade som typ en bärande del i den offensiven. Så det är ju en sån alibispelare så det finns inte. Alltså, han kommer ner och vänder och gör någon kortpassning på halva plan och sen så försvinner han ur matchen helt igen. Så just nu så står ju offensiven faktiskt och faller med att Darwin Nunez åtminstone presterar det han gör. För just nu har det ju trots allt räckt de här två senaste matcherna där han är involverad mot Aston Villa. Han jobbar fram ett par situationer, han spelar fram Bacicic till när vi sätter liksom spiken i kistan. Han jobbar fram.
Andra halvlek är ju bra mot Leicester. Liverpool är direkt dålig i första halvlek, men i andra halvlek så skapar man ju jättemycket. Vad tror du om lite avslutsträning med Wotfes för Darwin?
Ja, alltså, det är så otroligt. Alltså det första är ju bara sjukt. Det är ju en studs. det är ju en studs som en på miljonen som får den bågen liksom. Men vad han gör på det andra är så otroligt oklart. Alltså när den vänder där via stolpen, för det känns ändå så som att han hinner ladda till det där skottet och trycka dit det nästa. Nej, jag... Ja, stackars Votfres. Men är ändå den, om man säger, centraltriangeln med Danny Ward, Danny Amartey och Votfres, är det Premier Leagues sämsta alltså mitt triangel?
Kanske inom tiderna.
Ja, alltså det,
kanske inom tiderna.
Den är de måste funnits någon version av något Fulham och Derby och så här som har haft något riktigt riktigt sjukt i Premier League också. Men alltså den är, fy fan vad de är dåliga.
Nej, den är så deppig. Och känslan innan den här matchen, jag trodde verkligen att Liverpool skulle krossa Leicester. För vi såg Leicesters försvarsspel, var ju tillbaka till början av säsongen mot Newcastle i återstarten, och Liverpool såg bra ut, fröjde ut offensivt mot Aston Villa. Men första halvlek är ju Liverpool direkt dåliga. Vi ska ju inte fastna i matchen så jävla mycket. Det är en vanlig match, Liverpool vinner rättvist i slut. Det är ju självmålen är ju jävligt dråpliga, men måste ändå ta upp Gakpo. Vad är känslan där? Hur tror han kommer komma in i laget? Hur tror man kommer använda honom när Luis Diaz kommer tillbaka? För det har ändå varit en, vi måste ändå säga, succévärvning, Luis Diaz. Att han akklimatiserar sig så fort i Premier League som han gjorde. Och nu ska han konkurrera med en superstjärna på egentligen samma position. För det är där de huserar, eller ska husera, verkligen känslan.
Ja, och där får man väl se lite om tanken är att de, alltså tittar vi på Gakpo, han har ju spelat, han har utgått mest till vänster i PSV, men kan ju egentligen spela på alla de tre offensiva, och vi har väl lärt oss att Mohamed Salah inte jättemycket uppskattar att vara någon del i någon rotation, eller att man ska snurra runt på honom, och det brukar inte behövas heller, men visa av lärdom här nu med skadorna på både Jota och Diaz och vad vi har sett tidigare, så tycker jag väl att ett lag av Liverpools kvalitet ska kunna ha, om vi går fram till sommaren, fem alternativ på tre offensiva platser där det då är Gakpo, Nunes, Salah, Luis Diaz och Diogo Jota. Jag tror ju att det finns en ganska stor sannolikhet att Roberto Firmino kanske rör på sig i sommar, eller att man är ganska överens om att rollen snarare är som en väldigt begränsad tillgång i, alltså i truppen, och inte mer än så. Och då tycker jag att alla de fem, att det är ganska rimligt att du har fem spelare av den kvaliteten som snurrar på de tre där framme. Det kan vi ju återkomma till ett City som har den lyxen att sätta väldigt, väldigt bra spelare på bänken, oavsett om det är rätt eller fel av Pep alla gånger att göra det. Men så jag tror det är rätt värv nu. Jag tycker att det är den typen av spelare Liverpool behöver. Sen exakt vem som kommer starta, när alla är tillgängliga och hur det kommer användas, det får vi väl se. Det finns väl till och med en diskussion kring om du kan göra plats till fyra spelare ur den, om antingen Gakpo eller en Jota spelar som någon form av second striker precis bakom en nia till exempel. Och i det så kommer vi nog kunna hitta möjligheter. Men just nu så är det ju med Diaz och Jota borta, är det ju väldigt angeläget att få in Gakpo så snabbt som möjligt nu. Han är ju spelklar för kvällen, men har ju inte varit i träning sen efter VM egentligen. Så alla rapporter tyder väl på att han inte involveras direkt. Men skulle ju kunna sitta på bänken, få ett inhopp ifall det tryter lite. Har ju sin fysik också att komma med ifall det är det vi behöver gå upp och spela med mot Brentford för att till slut brotta ner dem. Så annars tyder väl det mest på att han får sin kanske start mot Wolves i FA-cupen till helgen istället.
Men är inte det där surrealistiskt? Det är någonting som aldrig kommer gå ur en. Så här, när spelare man värvar, framförallt stora spelare, presenteras. När Liverpool kör en teaser-videon om det är Van Dijk som får ett sms, och sen så bilden med Gakpo på en julgran. Att nu ska inte jag prata för dig, men jag bara ser framför mig att man blir som ett barn. Man blir som ett barn som har fått en julklapp när man ser de här presentationsvideorna, när en spelare av den digniteten blir klar för sin klubb.
Ja, men det blir man. Och här blir det ju lite, nu har det inte alltid slagit så bra ut för Liverpool, det vill gå tillbaka till El Hadji Diouf för 20 år sedan ungefär, men när du plockar en, alltså ändå VM, alltså så här, Cody Gakpo, han kom ju inte från ingenstans, men är vi ganska ärliga så är det ju inte många av oss som har suttit och sett hans framfart i Holland, utan det är ju VM som låg så, där han ändå kom in som lite uppsnackad inför, och så gör han då det VM-et han gör med, vad är det, tre mål på de tre första matcherna. Och man känner bara att shit, här är liksom, här är aura, här är liksom presence på något sätt, att han vill ha boll, han vill styra och ställa, han vill vara den som är tungan på vågen i det här holländska landslaget. Och så när då plötsligt från ingenstans så ska varenda klubb i hela världen typ ha honom, och så känner man ju någonstans dessutom då något romantiskt i att Van Dijk ska ha suttit i omklädningsrummet och övertalat honom om, och sen vet man att liksom, det är inte så det har funkat, utan vi har väl betalat mest och gett han mest och that's it, utan, nej, men det är klart att det kittlar extra mycket när det är en spelare på det sättet. Och han ska väl kanske dessutom ha varit väldigt nära ett Manchester United i somras. Så det, om detta faller väl ut så är det ju liksom, då tickar den ju alla boxar på succévärvning.
Ja, verkligen. Vi går över till nyårsafton. Är det vanligt med 6 matcher på nyårsafton? Alltså jag kommer ihåg att det brukar spelas någon match, men 6 matcher, att de körde en hel omgång. 18-30 matcher.
Men jag tror 18-30, vet jag att vi mötte City för... Fan, det måste vara typ, jag tror Adam Lallana avgör, så det måste vara typ 5 eller 6 år sedan. Men vi har en 1-0-seger mot City 18-30 en lördag. Då satt man med telefonen vid middagsbordet. Det var väl semipoppis som vanligt när ens Liverpool-hjärta tar över. Men det brukar nog fan vara rätt rejäl omgång ändå. Alltså. Men,
det kanske är det. Kanske är att man förtränger. Och man är ju nyfiken. Vi pratade om det senast. Hur Arsenal-supporterna sålde in det här till sina respektive. Att man skulle se den här matchen. För känslan är att man ville se den ännu mer. Efter Citys extremt oväntade poängtapp, måste vi säga. För Everton under Frank Lampard... Det är ett av Premier Leagues absolut sämsta lag.
Ja, den var man ju... Där hade man ju liksom tickat in en 4-5-0. Sen var det ju, alltså det är ju med facit i hand, är det ju drömresultatet. Alltså att City tappar poäng, det gläds jag alltid över. Och att Everton då får någonting att hoppas på, så att man nu ger Lampard hela året. Alltså, för jag tror, hade den blivit så som vi alla trodde, typ 5-0, då hade Everton nog fått funda. Man hade väl inte hunnit kanske då inför när spelar de imorgon eller någonting. Men här under det som blir någon form av litet FA Cup-uppehåll, så hade de fan behövt titta sig noga i spegeln ifall de ska behålla Lampard. Men kan vara att insatsen på Etihad hade ändå räddar honom. Och det är ju vi alla tacksamma för ifall han kan fortsätta fördärva den klubben inifrån.
Tror du att vi kommer få en framtid? Nu ser vi, alltså det är jättetidigt. Men Unai Emerys, hans kvaliteter råder inga tvivel om. Man har tre vinster på 4 matcher för Aston Villa, där han har mött United, Tottenham och Liverpool i 3 av de matcherna. Lopetegui, jag tycker Wolves ser direkt bättre ut, gör en ganska bra match mot United. Jag tycker att man ser något annat, man saknar fortfarande målskyttet, men där får man ju in Kunja nu som är klar för klubben. Men tror du att Premier League-klubbar börjar inse att man måste köpa kvalitet utomlands för att värvningsanalytiker, chefscouter, sportchefer, tränare som jag är inne på nu, det finns bättre kvaliteter utomlands. Det var ju det som City gjorde så jävla bra från början. När Sheikh Mansour tog över, att man tog Barcelonas ansvar, man byggde om hela kampset, man la om grunden till klubben. Och det är det som exempelvis Manchester United har varit katastrofala på, att man har rekryterat internt, man har gått på engelska, man har gått på affärsmän som inte har något med fotboll att göra. Jag tror att vi kommer att se en mer... En sån väg som Everton, att man har Frank Lampard, när Lopetegui kan gå till Wolves, när Unai Emery kan gå till Aston Villa. Everton ska ju vara på samma nivå som Villa och bättre nivå än Wolverhampton. Och att Lampard tränar Everton och Lopetegui i Wolverhampton, det är något fel i systemet. Tror du inte man känner att man måste, det finns möjlighet att hitta en bättre tränare som kan göra laget bättre?
Men ju, alltså Everton, det känns ju, alltså det är det liksom dagens Burnley egentligen i Premier League fotboll. Alltså du plockar Connor Cody och James Tarkowski till mig. Alltså visst, nu har ju Everton faktiskt släppt in förhållandevis lite mål, så det är kanske inte enbart där problemet ligger, men jag tycker det genomsyrar lite deras värvningsstrategi, eller deras extremt, om vi pratade utzoomat perspektiv på Liverpools 2022, så är ju Evertons perspektiv eller syn på värvningar väldigt, väldigt inzoomat. Det är ju, alltså de har ju kanske det liksom minst vida spektrat av alla lag där ute. Det är ju extremt alltså tajt hur de, vad de tittar på, känns det som. Och att de inte dessutom har, ja, men alltså ett sätt vilka positioner, alltså att gå in i den här säsongen, alltså med i stort sett Calvert-Lewin, och det har ju varit uteslutande. De har ju ändå använt, om vi tar tiden med Richarlison, så spelar han ju ofta snarare 10 i Everton. Man har helt litat på att Calvert-Lewin ska göra målen, och han har ju inte varit att lita på i två år i stort sett, varken med målskyttet när han har varit frisk eller framförallt med skadeproblematiken som har varit. Alltså hela Evertons strategi, både när det kommer till att rekrytera spelare och ledare, har ju varit jättesvag de senaste åren. Sen i det stora så tror jag du är helt rätt på det, att man kan inte titta bara England. Det har ju varit en diskussion nu kring Southgate också, om det engelska landslaget ska bara titta engelskt eller ska man gå. Nu blir det ju Southgate som fortsätter, men det var ju ändå uppe för diskussion kring en Thomas Tuchel till exempel som visade sitt intresse. Carragher var väl ute och fick lite så här Brexit påbackning kring att förbundskaptenen måste vara engelsk. Ja, men måste den det? Eller kan man ta in influenser?
Det där tycker jag är jättekonstigt. Jag tycker i grund och botten att det är helt sjukt att tränaren får vara utländsk. Det är ju en helt annan diskussion. Alltså regelmässigt, då kan du ta in utländska spelare också, för han är ju en del av laget. Sverige har en dansk i handbollen eller vad det är. Och ja, det skiter jag i moralmässigt, men att man får ha en utländsk tränare, jag har väl svårt att förstå logiken i. Men att man, när man har möjligheter, varför inte ge laget den bästa möjligheten? Det förstår jag verkligen inte. Så där tycker jag att Carragher och Neville har väl hintat om samma sak, jävligt snett på bollen.
Gus Hiddink hade ju inte haft en krona på kontot ifall man inte hade fått ha utländsk landslagscoach. För liksom. Han har varit varenda hörn i världen och tagit något
många suspekt. Gånger också.
Många suspekta landslag på sitt CV. Men som du säger, det handlar om att optimera dina förutsättningar. Och jag vet inte om hur Everton har tänkt kring Frank Lampard, men att han skulle vara... Du får antagligen det resultatet som du har. De ligger på 16:e plats och han är väl, om vi är snälla så kanske han är ligans 16:e bästa tränare, men knappt det, för tittar du i förutsättningar på spelartrupp så har de väl då 2-3 platser gratis i förhållande till några andra lag. Så han presterar nog som ligans sämsta tränare, och han är nog, om vi synar alla tränare i de andra lagen, så är han antagligen ligans sämsta tränare, och då får du det här resultatet i slutändan.
Vi har Big Six i samarbete med ATG, och det vankas stormöte på Emirates Stadium på tisdag mellan serieledande Arsenal och tredjeplacerande Newcastle. Jag tror att Arsenal kommer dra det längsta strået i den här matchen. Jag tror att formstarka Eddie Nketiah, sanslösa jävla Eddie Nketiah, som på nytt motbevisar vad både jag och Jesper sa i förra avsnittet med ännu ett mål senast mot Brighton. Har ni förresten koll på hans målsnitt på Emirates? 11 mål senaste 11 starterna. Tycker nog att vi kan bocka av en 12 där mot Newcastle också. Spelar alltså Arsenal seger och Eddie Nketiah målskytt till 3,65 gånger pengarna bort hos ATG. Glöm inte att man måste vara 18 år för att spela. Spela ansvarsfullt, och har ni problem med spel finns stödlinjen.se till hands. Och precis som vanligt så hittar ni de här spelen på atg.se. Vi riktar ett stort tack till ATG som är med och möjliggör Big Six. Vi måste ändå prata lite City, eftersom man usla Frank Lampard lyckas ändå ta en poäng på Etihad här. Och det man reagerar mest på egentligen jag framförallt, jag och Jesper pratade om det i förra avsnittet, fick mothugg på Twitter direkt där, när vi pratade om Foden som alltså har startat innan den här matchen, en av de 5 senaste Premier League-matcherna, och den här killen som reagerar på att City är världens bästa lag, de har världens bredaste trupp, man kan inte jämföra Saka i Arsenal med Phil Foden, för Saka kommer spela mycket, mycket mer för att de är en smalare trupp. Saka är viktigare och jag köper det. Men nu ser man ju ett mönster. Och det här är ju klassiskt Pep när han får för sig någonting. När Foden har kommit på en shitlist. För när laget för mig överlägset bästa ytter. Alltså Bernardo Silva är en annan spelartyp. Och han gör sig bättre i andra positioner och är mer en dynamisk spelare. Men om du tar av... Grealish, Mahrez, Foden och de typen av spelare. Jag tycker Foden är helt överlägsen i Manchester City. Att han har startat en av de 6 senaste Premier League-matcherna tyder ju på att det är ingen rotation. Det är något som har hänt här.
Ja, och tittar du på, det var inte så att han heller kom tillbaka från VM slutkörd i förhållande till någon annan. Så det har inte med det att göra. Även om Pep var väl inne på någon märklig analys av läget kring att VM-spelarna nästan var negativt att ha, eller vad var det? Det var positivt om de hade spelat VM och negativt om de inte hade spelat. Men jag är oförstående också. Jag jag synar ju mest deras startelva när man själv ska möta dem. Och då vet man, så sätter han ut Jack Grealish istället för Phil Foden, så drar jag ju en lättnadens suck. Så det är väl den mätaren man får gå på själv, och jag tycker också det är väldigt märkligt. Sen blir det väl lite svårt, han fick ju lite vatten på sin kvarna Grealish trots allt. Vad gör han? 2 assist i matchen innan här. Mahrez är väl den som har varit fräschast med tanke på att han inte har haft något VM-spel. Så det, jag håller med dig bara att Foden bör, när de tar ut sitt bästa lag, starta. Och frågan är väl om han vilas för större uppgifter längre fram, och att ibland så delar han ju upp säsongerna lite på en del spelare i stort sett, att de får ett sjok nu här. Jag vet inte, det är ju lite samma med Cancelo till exempel, som också hade ett märkligt VM först och sen nu inte har kommit direkt tillbaka in i truppen. Om det är någon liten liksom slitning eller skadekänning eller vad det kan vara i det som gör, antagligen känns det ju som, i alla fall om allt är som det ska sen, så ska han ju spela 15-20 matcher när allt ska avgöras sen i vår liksom. Men han verkar hitta sina perioder, Pep, där han plötsligt sätter 2-3 spelare åt sidan som vi alla inte förstår någonting av egentligen. Och sen är väl ni då mer fantasyförstörda och sitter och förbannas över uttagningar av den aspekten. Det var något som vi faktiskt var inne på när det gällde Darwin Nunes också, att vi måste ibland ta bort det perspektivet, för så länge det går bra för laget. Nu blir det ju då den här 1-1 matchen som argumenterar för att det kanske måste till förändringar därefter, men så länge laget egentligen vinner så finns det ju inget för en tränare att sitta och försvara varför han väljer spelare X eller spelare Y, eller varför spelare X eller Y inte gör mål, så länge som sagt laget levererar det de vill och ska.
Nej, sån här du en poäng, alltså fantasy spelar in i såna här saker. Sen just Foden sitter inte jag på personligen, nu ska vi inte bli en fantasy-diskussion, men det är något jag reagerar på. Cancelo är bara konstigt, och där man reagerar mest på kanske, det är ju kanske inte att de roteras i den här matchen, det är att Pep 1-1 mot Everton på hemmaplan, det är liksom, det låser sig, det funkar inte. Byter sitt första byte i 87:e minuten. Och Pep var en av dem som har gått hårdast åt det här att Premier League ska införa 5 byten permanent, vilket man har gjort nu. Men hur ofta använder han 5 byten? Hur ofta ger han folk chansen? Han kan ju vinna med 5-0 och göra 0 byten när man har 18-åringen på bänken. Han ger dem inte, han byter ju aldrig.
Nej, och jag vet inte hur det är. Alltså där borde man ju prata med någon fysiolog snarare. Men alltså att om det är väldigt så här styrt utifrån belastning, att han nästan planerar för 90 minuters matcher. För som du säger, det är väldigt ofta de går fulla 90 på i stort sett alla spelare alltid, och det är lite det jag var inne på med kanske då varför du väljer att vila vissa spelare i vissa perioder istället för att kanske många lag snarare låter då någon spelare spela 60 och sen gör du ett trippelbyte vid 60 och så får du in ett gäng friska ben för att spela 30 minuter och så vidare. Så Pep och hans byten, de blir vi fan aldrig kloka på, tror jag.
Nej, rotationen och byterna, det är bara ge upp. Han känns, ibland känner man ju bara som att han jävlas med folk för att han vill att folk som du och jag ska sitta och prata om det här i poddar, för att man inte kommer förstå sig på honom. Han har ju den, det skulle inte förvåna en.
Nej, och det är som du säger, alltså Rico Lewis då här nu som har kommit in som högerback istället. Visst, jag vet att han har fått något inhopp här och där och gjort något framträdande, men normalt sett så kanske du spelar in en sån just genom att få de här 20 minuters inhoppen i 70:e minuten när du leder med 4-0 istället. Men här då istället, då är det ett par matcher direkt från start. Han har väl startat sen Liverpool i ligacupen och fått 3 raka här liksom, och så ska vi alla sitta och fundera, vad fan händer? Är han liksom ny ordinarie? Sen kan han mycket väl försvinna ut i periferin igen och inte spela på 20 matcher. Så det, nej.
Det där händer ju inte i andra klubbar, det är det som är så sjukt.
Nej, och så finns det ju inga initierade City-supportrar som kan svara på de här frågorna heller, så vi får ju aldrig svar på vad fan det är som händer i Manchester City.
Nej, och att svaret att City har en bredare trupp, ja, det har de. City är bäst egentligen och har varit de senaste åren. Det är inte ett svar för att förstå. Det gör väl att han kommer undan med det, men det är fortfarande, man vill ju fortfarande förstå vad han...
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Han håller på med. Jag tänker innan vi lämnar City. Haaland 21 mål på till
14 matcher eller
något. Ja, 14 eller 15 va. 21 mål. Ja. Helt sanslös, men alltså, jag vill inte dra på stora liksom stora trumman och säga ställa frågan är City sämre med Haaland, för man kan inte vara det, men kollar man poängen, man har alltså tappat poäng i 5 matcher den här säsongen, tror jag att det är. Det är häpnadsväckande när man har en spelare som är så överlägsen alla andra i den här ligan just nu. Hur kan man analysera det på något sätt?
Det vet jag fan, och som sagt att de är sämre, det vet jag fan om de är, men de är, alltså de var ju på en nivå där du inte kunde bli så jävla mycket bättre, och ska vi vara ärliga där så tror jag inte att, alltså det är ju trots allt ett lag som har gått över 90 och legat runt 95 poäng i typ, vad är det, de senaste 5 av 6 Premier League-säsongerna eller någonting. Så det är ju inte ett lag som kunde addera en spelare och sen förväntas, ja men nu plötsligt tar vi 105 poäng. Alltså jag tror inte du kan bli mycket bättre i Premier League än vad de redan har varit. Nu taktar de väl, visst, nu har de ju ett litet gap då på 7 poäng upp till Arsenal, och de behöver väl absolut få upp det snittet de har just nu lite för att det ska bli bättre. Sen tror jag att Arsenal taktar ju mot en säsong på typ 102 poäng just nu. Det bör komma in lite luft i den bubblan, och så ska väl någonting spricka. De ska väl tappa ett par poäng, och City kan mycket väl gå in och göra 10-15 raka i vår om allt bara faller på plats. Men Haaland, och det är därför vi nog inte ska, alltså jag förstår, det blir väldigt häftigt att prata om alla de här målen han öser in i Premier League. Men han är ju enkom värvat för att avgöra en Champions League-semifinal längre fram. Och i slutändan en Champions League-final. För är det någonting City inte har gjort, så är det ju att liksom varit dräpande och dödande i de här riktigt stora avgörande matcherna. Det är ju det, alltså det är ju det enda de har saknat.
De har varit bäst i varenda dubbelmöte, alltså under Pep. Alltså det måste man ha varit. Man måste ha varit bäst i varenda dubbelmöte, och man har ändå lyckats åka ut varje gång. Det är ju som även finalen mot Chelsea, men också det klart bättre laget, även om man kanske gör en liten platt insats. Men kollar man på chanser, kollar man på possession, kollar man på matchbild, så är man ju bättre. Och match mot Real Madrid senast. Real Madrid, det är ju en story för sig hur man lyckas ta sig igenom de där 3 matcherna, men kanske framförallt matchen mot City, hur man lyckas vinna den. Men är det något lag som kan gå rent på våren, så är det ju City. Men sen samtidigt, hur kommer man matcha laget? Hur kommer man matcha Haaland? Om man är 5 poäng bakom Arsenal och man har ett dubbelmöte mot Real Madrid i kvartsfinal. Nu tyder det på att ni åker ut, så vi kan ta ett annat exempel. Du fattar vad jag menar.
Men jag är med. Men det är det jag är lite inne på. Alltså egentligen, alltså hans 21 mål i ligaspelet är ju egentligen helt oviktiga. För även utan hål, alltså nu till och med så har du en Julian Alvarez på bänken, och du hade haft en Gabriel Jesus annars kanske, ifall man inte hade gjort någonting alls i somras. City hade antagligen haft minst exakt lika många ligapoäng. Alltså du slår antagligen Fulham med eller utan Haaland, så är det bara. Men han hade ju egentligen, han hade egentligen kunnat ligga i bubbelplast fram till semifinalen av Champions League. Alltså det är där han ska visa sig, och där kommer det vara ifall han inte bidrar i en kvart semifinal, rent av final för City, då kommer de här, alltså, målen vara vattenvärda. Han kommer antagligen slå något häftigt Premier League-rekord, men som City-supporter, eller om vi tar från den översta ledningen i City, då har du inte fått ut vad du värvar honom för. Alltså, de har inte bara värvat honom för 50 mål mot liksom Bronke-gängen, utan det här ska vara spelaren som avgör de stora matcherna, och fram tills han har gjort det så kan vi inte heller göra något bokslut på hans första säsong, utan även om det landar i ett stort målrekord, men om det inte landar med att City gör något, alltså klubbmässigt, som de inte har gjort för, det vill säga ta det sista steget i Champions League, då har han ju egentligen inte bidragit med med någonting som någon nia före honom har gjort i det här laget.
Nej, och om vi ska snudda över vid Arsenals match mot Brighton, när man får en ganska bra start får man ändå lov att se Isaki i mål efter en minut. Men det är ju faktiskt så att Arsenal möter Newcastle imorgon. Och jag håller faktiskt Arsenal som ganska stora favoriter i den här matchen. Jag tycker man ser så fruktansvärt självklar ut. Newcastle är bra defensivt, men säg att man vinner den här matchen. Då åker alltså City till Stamford Bridge och måste vinna, eller måste ta poäng för att det inte ska vara 10 poäng. Och jag tycker väl att det är någon skillnad. Jag kommer ihåg när Liverpool vann ligan pandemisäsongen, och det gick upp till 10 poäng tror jag när ni slog dem på Anfield, när Fabinho i det här långskottsmålet i, om det åkte november någon gång. Och
jag tror inte vi har så många poäng redan där.
Nej, det kanske inte var.
Det är nog snarare mot där går vi tar ett litet ryck där, så 5 poäng kanske eller någonting, men det är ju typ nu här i början av januari eller mitten av januari när vi möter er United då, när Salah rinner igenom på Alissons utspel och fan Daniel James som kommer pinnande tillbaka för att bryta det. Men när han dunkar in 2-0 mot De Kop där, då är det we gonna win the league. Så där någonstans.
För den parallellen jag ville dra i alla fall är att jag förstår verkligen att Arsenal, nu börjar man ju tidigare har ju känt som att nej men City är favoriter, City kommer ta det. Det kan inte ske när det var 5 poäng. Nu när det är 7 poäng på nyårsafton så känner man ändå lite vibbar när man pratar med Arsenal-fans. Att de börjar hoppas, de börjar tro lite, men de vågar inte säga det offentligt. Jag kände hela den här hösten när Liverpool var så förbannat bra. Grejen här var att City var inte bra. Jag kände tidigt, City kommer aldrig hämta upp där. För var talar för att Liverpool ska haverera och att City helt plötsligt ska bli bra? För det flöt inte för dem då. Skillnaden nu är att City i grund och botten enligt mig fortfarande är världens bästa lag. Får man ihop det rätt så är man världens bästa lag och man ska på alla sätt vara bättre än Arsenal. Sen kanske du tycker det är annorlunda. Du kommer ut som en liten Arsenal-supporter här, men små populistiskt tweet får vi ändå säga.
Ja, jag tyckte ändå jag var snabb på bollen. Jag har sett att många tar rygg på min populism här. Så det, men jag har lite att förlåta, eller jag måste be om förlåtelse till Arsenal-supportrarna efter att ha hånat värvningen av Martin Ødegaard, Ben White och Aaron Ramsdale inför förra säsongen. Det har ju kommit tillbaka och bitit en i röven. Fan, alla pengar de har lagt ut tror jag varit värda. Hade de lagt allt på Ødegaard, hade det varit 2 miljarder på honom, så hade det fan varit värt pengarna i stort sett. Så det...
Fan, såg du Jespers tweet? Ja, två bästa spelarna i Premier League just nu, normen.
Ja, han har gått över till norska Big Six-podden nu, eller? Fan, de har värvat honom dyrt. Ja. Han vill ha spons av oljefonden nu, vet du. Fy fan. Tuffa tider.
Ja. Han är uppe i Åre, så han har blivit överskickad i Trysil, så det är därför han inte kan vara med idag.
Nej, men alltså, två olika delar. Om vi börjar med att Arsenal, som du säger, 7 poängsledning nu. Tittar man på spelbolag, jag vet inte exakt, men jag tror det ger ändå fortfarande 3-3,5 gånger pengarna på Arsenal att vinna. Så de är ju liksom inte favoriter, objektivt sett, till att vinna, fast att de leder ligan med så här många poäng. Det är om något säger väl styrkan som det här City-laget har och liksom den stora tron på att de kan få ihop det. Nu är det ju avgörande 2-3 veckor som väntar antagligen för Arsenal. Man kan alltid hitta sådana sjok under en säsong. Men Newcastle hemma nu ikväll, eller imorgon kväll, och sen sa man efter den här FA Cup-helgen så har man Tottenham i ligan och sen har man United hemma i ligan. Det är ju... Alltså skillnaden på, det kan ju bli 2-3 poäng där och det kan bli 9 poäng där. Så antagligen när vi låter januari gå in i februari så kan vi nog med mycket säkrare liksom papper på bordet säga vart den här säsongen är på väg. Men ett Arsenal som går mer eller mindre rent där, de tror jag blir svårstoppade. Alltså man visar att man har hittat ett sätt att göra massvis med mål på, fast att Jesus nu är borta. Man har ju uppenbarligen ett jävla fysteam som ser till att varenda spel, alltså det är väl det som talar emot. Alltså det borde rimligen komma ett par skador på någon mer nyckelspelare, för de har i stort sett kunnat ha sin startelva intakt hela säsongen. Och det är väl egentligen, vad är det, alltså säsongen där när Leicester vinner ligan med i stort sett 11 spelare i truppen. det är väl, alltså, det är ju en semivariant av det. Det är klart att det inte vore en lika stor skräll som Leicester, men just att kunna sätta
ni fattar.
Ja, och i förhållande till att City har en helt annan styrka idag, det krävs något helt annat för att slå dem än vad det krävdes för Leicester att slå den typen av lag de gick upp mot då. Och vad vinner de ligan på, typ 84 poäng eller någonting? Det gör man ju inte längre, så det krävs helt andra prestationer. Men Arsenal, alltså ja, det som talar emot dem är att det borde bli något mer problem som de ska övervinna. Men i den här startelvan de har, och behåller de liksom 9 av 10 grundbultar i den, och framförallt den offensiven de har, så ja, då kan det fan bära hela vägen.
Ja, man börjar verkligen känna det. Jag tyckte att matchen, jag ska väl bara erkänna, 18:30, jag kollade inte hela matchen, men den stod på i alla fall under middagen. Men att det jag imponeras med den här matchen är att man lyckas vinna på andra sätt. Vi kommer ihåg när Arteta kom, man skulle så här på ett helt febrilt sätt. Alltså det kändes verkligen, han ville vara som Pep, han ville spela längs backen. Målvakten skulle spela kort oavsett vad. Man blev straffad i väldigt många matcher för att han inte kunde gå ifrån sin spelfilosofi. Här har man alltså 32% boll borta mot Brighton. Och vi måste komma ihåg, Brighton borta är en jävligt tuff match. Brighton har, det är normalt sett en svår match, men ännu mer i år. Och man har liksom på något sätt utvecklat spelet och blivit mer farlig offensivt under De Zerbi. Så att man med 32% bollen har fortfarande 4 mål den här matchen. Det visar ju att man inte bara kan vinna på det här dominanta sättet som man har visat tidigare i säsongen. Och det tycker jag är ett svar som gör att man... Ja, men, när man ska möta, säg Liverpool, när man ska möta City, man har ett dubbelmöte mot City, ska vi inte glömma att man kan spela på det här sättet, låta City ha bollinnehavet, kontra sönder dem, för vi vet att City sår bara bakom deras backlinje, och speciellt när de roterar i backlinjen som de gör nu. Så det är något som jag skulle vara väldigt positivt som Arsenal-supporter, att man visar att man kan vinna på olika sätt.
Ja, och här hinner det ju bli lite spännande i slutet, och man måste lite rida ut stormen, och så gör man det och får in ett avgörande istället. Så det visar ju en mental styrka och en tro på hela idén som gör att de orkar bäras den här typen av matcher hela vägen in i mål också. Så de har ju visat under säsongen att de kan vinna på de flesta olika sätt. De kan vinna på, eller mot de flesta motstånden också. Men som sagt, ett par veckor nu som lär definiera vart säsongen är på väg. Det ska bli, jag tycker ändå det ska bli spännande att följa, och den populistiska tweeten som sagt kring att jag kan unna ett Arsenal att vinna ligan, det handlar om att jag är jävligt trött på att City med den här typen av medel alltid ska jogga hem det. Jag har ju svårt att säga, alltså jag förstår ju fullt logiken och det rationella i att då supportrar till andra lag, som när Liverpool har gått upp mot City, att man hellre ser att bara City vinner, för då behåller man någon form av nollbalans. Alltså det är status quo, det är, ingen bryr sig om att City vinner, och så börjar vi om nästa år. Men vi kan ju inte heller ha 5-10 Premier League-säsonger i rad som egentligen inte betyder något eftersom City vinner dem hela tiden, utan då behöver vi fan att det skakas om lite. Så Arsenal får gärna visa att man faktiskt kan åstadkomma saker, så får vi andra, precis som Liverpool har gjort under stunder de här senaste säsongerna. Vi behöver att fler lag, United ska upp där, Chelsea ska upp där, Tottenham ska upp där, så ja, hellre att alla utmanar.
Spurs och Chelsea.
Kanske ska trilla ner där de hör hemma egentligen, men
det är dags, va?
Ja, det är fan dags att mygga av det gänget, herregud.
Ja, nej, jag tänkte på det. Jag har ju någon bild av att Arsenal supportrar är väldigt hybrismässiga på sociala medier av egentligen ingen anledning. När man får upp en, ja, men, ska vi ta för praktexempel, en, vad fan hette han, centrala mittfältaren, lockigt, Guendouzi. Ja. Att när han kommer upp, det är ju världens bästa spelare, framtida kapten. Den där hybrisen är jag förknippat Arsenal supportrar med. Men jag måste ändå säga så här, när jag zonar ut lite, att de är ändå ganska ödmjuka i det här. Ja, alltså, det är klart att de är lyriska.
De är så nervösa. Ja, de är så jävla nervösa. Ja, det har jag ju också med. Alltså, jag vet, det är många duster man har haft på Twitter med Arsenal-supportrar. Och då kan det ju vara typ att de har vunnit 2 raka matcher och sen ska man möta dem. Och då är det liksom, nu får ni se upp era jävlar. Men så vinner man med 4-0 och sen så kommer väl Arsenal 6-7. Liksom. Men då har de ju hybris över klart mindre saker. Alltså nu är de så jävla jävlarna, alltså, som du säger, för ett par år sedan när man själv var i den här sitsen, du säger att du kunde se att City var lite svaga den säsongen och sådär, alltså det gör man ju inte när man själv är i bubblan, utan man är ju livrädd. Och alltså, om vi kan tycka som neutrala att det ska bli lite kul att se hur det går för Arsenal de här kommande veckorna, alltså Arsenal-supportrarna, de är ju livrädda för det här. För de vet ju också, alltså det är fan nästan pest eller kolera, för om allting bara går åt helvete nu här så det är fortfarande en bra säsong och det är helt okej att tappa poäng i några av de här matcherna. Så de måste bara bearbeta det, men det är nästan ännu värre för dem om de gör det riktigt bra de här veckorna, för då vet man, då är pressen på dem, då är det... Då, Ja, alltså det är hemskt, alltså, fy fan. Så jag hoppas alla Arsenal-supportrar har önskat sig hjärtstartare och syrgas i julklapp, för det kan behövas under våren.
Det kan behövas, men fan vad roligt att hålla på Arsenal nu, kan jag tänka mig, och följa dem nu i vår. Det är något som man inte upplevt på jävligt länge, så det är jag glad för att ni får uppleva. Vi ska inte prata mycket United alls. 1-0 mot Wolverhampton av en försovande Marcus Rashford. Jag måste fråga som motståndarsupporter, börjar man tröttna på den här lilla United-hybrisen om hur auktoritär Erik Ten Hag är? Nu har han varit och tränat reservlaget för att han vill ha en närmare connection. Han bänkar Rashford för att han kommer sent i mötet, för att han försover sig. Börjar man snudd på tröttna redan?
Nej, alltså jag kunde faktiskt inte. Jag kunde inte bry mig väldigt mycket mindre. Sen är det ju kul att se hur spelade. Var det Luke Shaw som hade varit ute och pratat efteråt också om att det här, men det är ju viktigt att man följer reglerna, och då blir det som det blir liksom, och så här, så det är ju en spelare som själv har fått ta väldigt mycket skit av tidigare tränare, och det är kul när de blir så här guldpojkar till nästa chef och gärna berättar om hur bra det är att de gör saker på sina olika sätt. Men alltså så här, alltså alla vägar som leder till resultat är ju bra, precis på samma sätt som alla motståndarsupportrar liksom hånade Liverpool och Klopp för att man gick ner till De Kop efter 2-2 mot West Bromwich, där man såklart, när man bara tittar på det krasst, ser hur, alltså det här är ju så, det är ju tramsigt, det är patetiskt. Det kom ut någon intervju med Milner där han sa efter Europa League-förlusten, vad är det, 2016, när vi förlorade den finalen, när alla satt och typ grät i omklädningsrummet, så hade Klopp velat att vi skulle stå och sjunga We are Liverpool. Man bara såhär, alltså det låter ju men sen så här, ja, spelar du sen Champions League-final 2 år senare, då fick du väl rätt liksom. Så alla, om det här är sättet för att Erik Ten Hag ska ta United upp till toppen, då får det väl vara rätt sätt. Sen längs vägen kan vi tycka att väldigt många små detaljer bara känns krystade och liksom egentligen intetsägande. Men det handlar ju ofta om att ge dig själv en tro. Alltså det är väl som liksom ett jävla läxförhör. Alltså tränar du 4000 timmar, fast att det säkert finns forskning som säger att efter 1000 så går det inte att bli bättre, men det bygger väl någon jävla självförtroende liksom.
Det jag tycker känns viktigt med det här, om man ska ta det här, är ju att först kavlar sig ut med att han efter förlusten mot Brentford, att spelarna skulle springa lika mycket som Brentford sprang mer, och att han själv gjorde det, och nu även det här, och det har varit någon annan situation. Och jag tror att det är väldigt farligt, går det dåligt och man kommer in som ny, engelskan är inte topp, det är svårt, det är lätt att få spelare emot sig, men känslan är verkligen att, ja, men man ser Rashford efter matchen, han verkar ha tagit det bra, håller om honom, garvar lite åt det efter matchen, såklart lättare när man har avgjort, men att man får den respekten, för det känns som att det är svårt att komma in i ett lag för Erik ten Hag. Se vad man vill om vad han har gjort med Ajax. Han har gjort det jättebra och har gjort ett namn, men på den här marknaden så är han en nobody. När han kommer in i ett omklädningsrum med Cristiano Ronaldo, kom in på honom också. Skit i honom. Så kan jag tänka mig att det är svårt att få respekt. Som Ronaldo sa i sin intervju med Piers Morgan, att han hade ingen aning om vem Ralf Rangnick var. Och där har det någon som försökte styra och ställa direkt, som inte fick respekt. Så det är en farlig linje att gå, men Erik ten Hag har verkligen lyckats, och det tror jag är väldigt viktigt. Och gör att man...
Ja, och jag tycker det är lite olika saker. Jag har inte hängt med i alla detaljer, men så här också, fan, alltså det, ibland så har vi så här skev bild av fotbollsspelare och deras precision. Alltså, fan, har du brytit mot regler och så här? Alltså, det, eller, alltså, det, jag fattar, det är inga grova övertramp, men har något blivit fel eller du har bummat något och missat något? Alltså, att det får konsekvenser, det är ju inte helt, det är inte helt jävla sinnessjukt heller att du kom för sent till jobbet, så då fick du stå över lite. Alltså, vi pratar inte om de helt mest liksom uppseendeväckande grejerna då tränarna gör, utan vi har ju ofta en bild som är lite att, ja men, de är bäst, de ska alltid få vara med. Alltså, vill du behålla någon form av auktoritet så finns det ju ändå några linjer du får förhålla dig till. Så jag tror Erik ten Hag än så länge i alla fall alltså balanserar det ganska bra, och får du med dig truppen, får du resultaten, då är det lite skitsamma om vi tycker det är små detaljer och lite halvtramsigt ibland. Får han resultat så vet du som supporter att det är det enda vi bryr oss om i slutändan.
Så är det faktiskt, och Marcus Rashford är världens finaste människa, måste vi även säga. Kebabpizzan hade precis anlänt i stora delar av Sverige. Ja, fan, jag är dålig. Käkade du pizza igår?
Nix. Inte pizza. Jag kör bara chipsdipp och godis dagen efter. Jag äter mig mätt på bara skit. Det är inte plats till mat. Lägger den helt åt sidan. Ja, jag vet i alla fall inte riktigt vad de är bra på, för är det inte individuell prestation från antingen, nu var ju inte Kulusevski med, men det krävs ju antingen att Kulusevski son eller Kane i stort sett gör någonting på egen hand, för jag vet inte vad deras spel, alltså jag vet inte hur Tottenham vill göra ett kollektivt fotbollsmål, eller hur de vill attackera en match som de styr och ställer. Jag har faktiskt ingen aning om hur det hade sett ut, alltså Contes drömmatch, jag hade velat se den för att förstå vad det är de är ute efter, och när man dessutom är, ja men bara 97%iga typ när det gäller påkopplad i defensiven, och så har du en Loris som inte alltid är 100% där heller, så blir det alldeles för många alltså svaga parametrar som läggs ihop till de här återkommande riktigt riktigt bleka insatserna. De har ju bara varit, alltså de är inte ens bra, men det är ju när de spelar i desperation i stort sett, och det är ju för att de, ja, när de har kommit till alla de här underlägena så möter du plötsligt också ett lag som har någonting att förlora, något att försvara, och där kan de ställa till det lite. Alltså, en Kane i en box ska ju alltid kunna vara ett hot, men i alltså uppställt spel när det står 0-0 och alla spelar på lika villkor, så att säga, där har jag ingen aning om hur Tottenham vill spela fotboll. Jag vet inte om din fotbollshjärna är skarpare där, men jag vet inte vad det är vi ska leta efter för tydliga grunder i det spelet i alla fall.
Nej, och det är där som vissa skyllt på skador, men kollar man skadelistan nu, de som är borta den här matchen, det är Richarlison och Dejan, de spelar inte samtidigt, så det är alltså en av dem som ska in istället för Brännskill, och sen är det Bentancourt. Det är de som saknas, annars är det ett helt ordinarie lag. Och Contes fotboll, det är ofta man har kollat på Contes spel i Inter, i Juventus, i Chelsea och så här. Det ser inte jätteroligt ut, men så länge man tar poängen och vinner matcherna så får det väl på något sätt vara okej. Okay. Nu vinner man inte matcherna, man spelar på ett nästan jag kommer inte ihåg att jag har sett Spurs så här dåliga. Jag tror det var Erik Niva som skrev på Twitter något, att det var Spurs kanske sämsta hemmamatchen 2014. Och det börjar ju bli en diskussion vad man ska göra med kontan. Har ett halvår kvar, och skriver man ett nytt kontrakt, då måste man skriva minst 2,5 år, och då gäller det att satsa. Är det värt att satsa på Antonio Conte. Jag känner ju att jag undvikit en rejäl kula, för jag var ju svältfödd på framgångar, det är jag fortfarande, men när Ole skulle sparka, så att jag verkligen ville ha Antonio Conte till Manchester United. Men nu känner jag liksom, prisa Gud, att vi vann den där jävla matchen när det var Nuno mot Ole, och Ole vann och de tog Conte, och det kändes som att de vann fast de förlorade matchen. Nu känns det som att det är den viktigaste vinsten United har tagit i modern tid, tänkte jag säga, men de senaste 5-6 åren. För att Conte i Manchester United nu, jag lider, nej det gör jag inte, men nästan att jag lider med Spurs-supportrar, för att man behöver se den här fotbollen, och att man behöver höra de här Conte-kommentarerna som verkligen har Mourinho-vibbar över sig, som han säger nu efter den här matchen. Han pratar om att det var ett mirakel att vi var i titelstriden förra året. Han säger, jag har väntat med att det här skulle komma, vi måste addera kvalitet. Samtidigt, den här truppen är värvad för ganska mycket pengar, inte i City-nivå, inte i Chelsea-nivå, inte i United-nivå, men det är en dyr trupp. Och att han väljer att lägga 60 miljoner pund på Richarlison exempelvis, om man inte har någon, Brasiliens startande nia som man inte har en roll för i laget, värva bättre då.
Ja, och tittar du där, där är väl ändå alltså Bentancur, Kulusevski som säger, Richarlison på det, vad är där, Perisic, Jed Spence som de hämtar in, men han använder de ju inte överhuvudtaget. Christian Romero, alltså det är väl ändå 6-7 spelare som är Conte-spelare sen han kom in, så det är ju ett lag byggt åtminstone lite utifrån vad han har velat ha, men han har ju inte alls fått ihop det. Och jag hade ju förväntat mig att alltså, ett Tottenham som var klart mer alltså, attackerande, som kom runt på kanterna konstant i stort sett i den formation de spelar, men det känns ju som att det låser sig lite. Jag tycker det är befriande att se att Höjbjerg blir synad, för jävlar vad han hypades snabbt efter sin flytt till Tottenham som ungefär Premier Leagues absolut bästa mittfältare.
Det ska fan vår Big Six-kompis Per Fyrkebrandt ha cred för, att han väldigt tidigt sa, jag fattar inte Spurs-supporternas hybris kring Höjbjerg. Han är sämst.
Ja, nej, men alltså,
sen är han inte sämst, nej, men han är inte på den här nivån.
Nej, och det är väl lite som du var inne på, alltså svältfödd på framgång, alltså vad man sätter det i relation till och vad som har varit där innan dem, men tittar du liksom vilka som styr och ställer på inom mittfälten hos konkurrenter, eller det som Tottenham vill ska vara konkurrenter i de här absolut bästa lagen i ligan, så håller ju såklart inte Höjbjerg på den nivån. Det saknas ju kreativitet på inom mittfältet, och när det hela tiden måste spelas, alltså när du hela tiden egentligen måste gå förbi ditt inom mittfält, då är du inte riktigt ett lag av 2023, höll mig på att säga 2022 såklart, men nej, det känns som att mycket är förlegat i det Tottenham håller på med.
Snabb fråga då, träna Conte Tottenham i augusti 2023?
Nej, det gör han nog inte.
Nej, jag tror faktiskt inte heller det. Vi börjar närma oss det. För jag har svårt att se hur man ska vända det här. För lagen...
Och han tycker inte det, Conte tycker inte det är kul. Alltså han är ju inte sugen på ett projekt här med all respekt. Alltså han vill ju inte vara den som ska bygga om Tottenham under 5 år. Han hoppades väl på att det skulle ge mer resultat redan. Alltså det är nu du har Harry Kane i din prime. Det är nu du har Son i din prime. De kommer inte vara bättre om 3 år antagligen. Så... Nej, svårt att säga att Antonio Conte eller Tottenham ser att de två är rätt väg tillsammans framåt.
Om vi pratar om en av Spurs nya konkurrenter, om vi slår på stora trumman, så måste vi ändå passa på att hylla och imponeras av Aston Villa och Unai Emery som visar vad det gör. Man sparkar Steven Gerrard som... Ja, men gjorde det bra i Rangers, men not up for it på den här nivån. Man tar in Unai Emery som... folk i England dömer honom för vad han gjorde i Arsenal, men det var en svår situation. Vi vet vad som hänt med United efter Ferguson lämnade. Samma sak som ta över för Wenger, det är en jävligt svår situation. Men vad han har gjort i Sevilla, vad han har gjort i Villarreal och vad han nu, man ser tendenser till i Aston Villa. Hur bra tror du man kan bli under Unai egentligen?
Nej, men alltså för det första, som du säger, så det är ju en extremt bra tränare som vi har, eller vi Premier League-supportrar har en skev relation till. Det är väl bortsett, ja, på tal, vi inledde i häftiga Liverpool-upplevelser från i våras och Villarreal, och där gjorde han ju det otroligt med Villarreal under våren. Och var ju fram, alltså de har ju 2-0 mot Liverpool i Champions League semifinalreturen. Och är väl en bra andra halvlek ifrån att ta sig hela vägen till final. Och jag tror i samband med den så vet jag, kolla med någon statistik, så han var ju i PSG det året de tappar, vad är det? De har 4-0 hemma och förlorar med 6-1 borta mot Barcelona. Alltså det är, och innan det så har han ju ett par otroliga vänner med Sevilla i Champions eller i Europa League-slutspel. Så jag tror alltså det uttåget med PSG och med Villarreal mot Liverpool i semifinal, alltså det är enda gången han har åkt ur Europaspel på typ 10 år eller något sånt här bizarrt också. Så det, nej men alltså det är ju en taktiker, alltså han är ju ruggigt slipad, så just matchcoachandet är ju otroligt. Och nej, alltså han visar ju här att han outsmartar ju Conte den här gången. Och Aston Villa är ju en trupp, alltså har ju en trupp byggd på mycket kvalitet. Så med dessutom, det bör väl bli klart med någon form av, vad är det, någon form av utbyggnad av Villa Park. Och jag vet att det händer en del i kulisserna kring Villa också. Så alltså där är ju mycket pengar. Där finns ett jävla liksom säte ändå som kungar av Birmingham i England. Och jag tror Aston Villa har i alla fall alla förutsättningar för att bygga något som absolut ska vara där i liksom Europa League nosar nivån i alla fall. Strax under den absoluta toppen. Och Emery känns ju, på tal om det som du var inne på innan med där lag kanske harvar på med något engelskt halvkastalternativ, så är det ju den här typen av väg man ska gå. Och nu har vi väl kommit i en cykel kanske 10 år efter att vi kunde börja värva spelare på det här sättet på grund av hur pengarna fanns i Premier League. Man har kunnat se ett Crystal Palace mäta sig med nästan ett Juventus vad gäller lönekuvert och så vidare. Och nu börjar vi även se då att tränare kanske väljer ett topp 10-lag i Premier League för ett riktigt topplag i någon annan liga, för du får ändå förutsättningar att jobba med spelare, med en transferbudget och så vidare som kan ta dig till riktigt höga höjder. Så Aston Villa gjorde ju helt rätt i att klippa Gerard, gå på Emery och har nog framtiden för sig. Som det ser ut just nu i alla fall.
Ja, men har man den möjligheten nu, ska bli kul alltså, att han har gjort det här så kort tid med de gamla spelarna. Tänkte när han får värva in sina egna spelare. Så ja, men det känns faktiskt som, vi har ju vår Big Six som den här podden är döpt efter. Sen har vi Newcastle som verkligen står och knackar på dörren. Får man investeringar från Saudi, vilket man kommer få, så kommer man kunna utmana på ett ännu större plan. Sen har du Aston Villa och kanske framförallt West Ham, som är de två klubbarna som ändå storleksmässigt, truppmässigt, förutsättningsmässigt också ska kunna utmana på riktigt och bli riktigt bra. Och nu när Aston Villa är en tränare på plats, så är man ju, ser man ju dem som ett klart steg för West Ham. Vi börjar bli lite långa, men vi måste ju faktiskt prata om Chelsea.
Måste man någonsin prata om Chelsea egentligen? Kan man inte bara syna förfallet i lugn och ro?
Ja, det kanske man borde göra, men vad... Nej. Men alltså, elvan man spelar igår. Jag kan läsa upp den för er som inte har sett matchen. Kepa, Azpilicueta, Koulibaly, Thiago Silva, Kucherella, Zakaria, Jorginho, Pulisic, Mount, Sterling, Kai Havertz. Alltså, det är en sån deppig elva, Robin.
Ja, men addera gärna transfersummor till hur jävla dyr den har varit att sätta ihop då också. Vi kan ju väl börja med Kepa för, vad är det, 700 miljoner. Cucherella är väl typ 600 miljoner. Sterling, Pulisic, Havertz, vad du inne på, alltså det är
700 per spelare.
Ja, alltså det,
alltså om vi hårdrar.
Ja, nej, men alltså det är en ruggigt dyr trupp de har satt ihop, men det är ju spelare som man inte känner någon framtid för överhuvudtaget i stort sett. Så jag tror de får det svårt. Jag vet när vi pratade och hade någon avstämning i den här podden i höstas när Liverpool hade inlett tufft och sådär, så var det ju, då såg jag ju absolut Chelsea som ett av de lagen vi ändå skulle kliva förbi, och liksom, de tror jag inte kommer orka slåss om någon toppplacering här. Och jag tror att Potter, alltså det har väl också bara konstaterat, alltså att han gör rätt, att han tar chansen i det här häftiga jobbet att äntligen få landa det, absolut liksom, det är gräddan av fotbollsjobb där ute, det är klart han tar det, men att kommit från en miljö där du har långsiktig smartness på värvningsfronten där du hittar lite underprissatt som kan få komma in och växa i lugn och ro, kontra då den här hopsamlingen av extremt tunga namn men som i stort sett bara har tid av underprestation bakom sig och på något sätt ska, ja, du ska lyckas kickstarta deras karriär eller karriärer samtidigt som du då ska bygga ett lag. Det kommer att, alltså, sen Chelsea ser väl ut att bara fortsätta kasta in pengar i den här brasan, så det kommer kanske lösa sig.
Badia Chile ska, om man nu uttalar det så, ni får ursäkta om ni har koll på hur han uttalas. 21 år från Monaco, vänster mittback, 33 miljoner pund, ska vara klar. Fofana, forward från Molde, 10 miljoner pund, ska vara klar. Man har tagit
Nkunku ska väl vara klar men kommer till sommaren, va?
Man ja. Vill gå på Guardiol, man är på det pratas nu om Enzo Fernandes där man Benfica värver ju honom i somras. De vill ha 102 pund som klausulen ligger på. De behöver ju inte pengarna. De spelar Champions League, man sålde Darwin i somras, så Chelsea kommer nog få behöva betala, men det känns som man är villig att betala väldigt mycket pengar, och man bara frågar vad är det som sker, och man ställer sig kanske ännu mer frågan till nu när vi har landat i att det var kul att Graham Potter från Lille Östersund har tagit över Chelsea. Är han rätt man? Fjäll skrev igår att han vill inte att han ska få sparken än, men att han närmar sig att man kanske borde gå vidare. Och det känns ju som ett nu så här typ 4 månader senare eller vad det är. Hur fan kunde man sparka Tuchel?
Nej, det är jättemärkligt. Men det verkar väl ha varit snarare om man säger, den direkta relationen mellan Todd Bowley och Tuchel. Där det har skurit sig rejält och Tuchel har inte varit sugen på att vara med på det. Och där kanske Potter skulle gjort lite bättre bakgrundskontroll. Alltså om Thomas Tuchel som hade en Champions League-titel med det här laget för 1,5 år sedan inte känner att han har förtroende av ledningen att bygga vidare på sitt sätt och att det skär sig, då kanske Graham Potter borde haft självinsikten och säga att det kanske inte jag heller kommer ha det så jättelätt att få jobba här. Jag kommer nog inte få låta mitt eget team här scouta upp spelare i lugn och ro och låta dem komma in och spela år efter år innan det smäller, utan här ska jag ta hand om det här jävla stjärnkalaset och få det att klicka om en vecka, eller så kanske de blir förbannade på mig också. Så jag hoppas det var med i beräkningen, för det är det vi kommer att se resultatet av ganska snart, att Bowley kanske tröttnar på Potter också. Men framförallt, om Bowley hade varit seriös så hade han ju i Potter-värvningen varit med på att det här blev någon form av ny mellansäsong, och att inte då panikvärva för miljarder här i januari, och kanske att han nästan sitter med något eget team och väljer spelare som inte däremot helt är med i vad Potter hade velat ha, och så ska Potter försöka klippa ihop detta under våren för att sen kanske sparkas halvvägs, och sen så kommer det in en ny tränare i sommar som då ärver en trupp där vi pratar 25 spelare som är halvmiljarder värvningar i stort sett. Så det är, de är inte helt jävla välmående.
Det var det som David Fjäll skrev i sin tweet, att han, alltså Kepa är egentligen den enda spelaren som har blivit bättre under Potter. Och även om det är kort tid, det är ju det som jag pratade förra veckan om, att Erik ten Hag är en först United-tränare sen Ferguson som gör spelare bättre i Dalot, i Luke Shaw som är helt på nytt född, i Rashford exempelvis. Och det gjorde ju Klopp fantastiskt bra i Liverpool, alltid gjort det, Pep gör i City, men det där är ju något problematiskt som måste bli bättre för Graham Potter, för nu ser det fan inte bra ut. Och krysset mot Nottingham, det är ju inte orättvist på något sätt, det är Nottingham som skapar de farligaste chanserna om vi ska vara rent krassa. Och tänker bara avslutsmässigt, du har ju tagit din kristallkula med Conte, tränar Graham Potter Chelsea i augusti 2023?
Nej, det tror jag inte.
Två sparkade toppklubbar i Big Six har vi att vänta närmsta halvåret också.
Exakt.
Fan vad trevligt det har varit, Robin. Det är ju helt sjukt.
Mycket.
Ny omgång redan ikväll alltså. Liverpool-Brentford, och sen så kör vi. Det är en jävla dunderomgång med Arsenal, Newcastle och Chelsea City. Och vet du vad jag ska göra imorgon?
Det vet jag väl egentligen. Du ska ut och resa. Du ska hitta på något kul.
Ja, exakt. Jag ska faktiskt till Rom och
följa den italienska fotbollen på nära håll.
Ja, exakt. Jag ska se min första italienska match någonsin. Så det blir Roma-Bologna på onsdag. Så det ska bli jävligt kul. Men jag och Jesper hoppas att vi ska, såklart, det är full omgång redan imorgon. Så det blir att leta upp en pub. Ska man gå till en irländsk pub eller? Ja, det är klart man ska.
Ska man verkligen det? When in Rome, gå inte till
en brittisk pub. Jag måste ju låtsas i alla fall. Nej, ja, det är klart jag inte ska. Nej, men vårt mål är att vi ska spela in ett avsnitt senare i veckan. Sen om det blir på torsdag eller om vi kör på fredag faktiskt för att få med matchen mellan Chelsea och City. Det får vi se, men håll utkik på Twitter. Följ oss på Twitter. Rata fint på Spotify och podcaster och alla andra plattformar, så blir vi jätteglada. Och tack för att ni lyssnar. Och stort tack till dig Robin för att du kunde hoppa in idag. Alltid lika trevligt.
Ja, men alltid ett nöje. Stort tack.
Stort tack. Ha det bra. Hej.
Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.